I somras tog jag ett stort skutt över en potatisplanta och landade på en avhuggen gren som snittade upp min häl på ett läbbigt sätt. Jag var inte så bra på att plåstra om det, så att det där såret blev mer och mer infekterat och geggigt och äckligt. Och det blev liksom sommarens attraktion bland min familj och vänner. Alla ville se det här såret. Man bara, åh, det är så äckligt nu, vill du kolla? Ja! Sa folk. Och det där ledde oss till att börja diskutera, hur kommer det sig att när någon har presenterat något som äckligt, läskigt eller jobbigt, så vill man ändå dit? Detta är podden Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om ond, bråd, död. Varför vi fascineras av mord, blod, mörker och hemskheter.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela baletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera, du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv, så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande, så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt. Ja. Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AJ-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AJ-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AJ-produkter.
Ja, nu kanske jag drog liknelsen lite för långt här mellan ett sår i hälen och ond, bråd, död. Men båda de här ämnena rör sig under det som vi ändå vill känneteckna som lite morbida och mörka.
Ja, det tycker jag man, om det var ett riktigt äckligt sår, så kan det kvala in där.
Det var det. Vill du se bild?
Nej, tack. Men det finns det säkert de av lyssnarna som skulle vilja, som du kommer att se nu när vi dyker ner i det här fenomenet.
Mm.
Jo, Lina, hör på det här. En amerikansk studie från 2003 visade att av alla bilolyckor som berodde på en distraherad förare, så 16% av dem berodde på att föraren var så fascinerad av någon annans olycka. Alltså någon annans krock, att vederbörande dängde in i någonting själv med bilen eller åkte ner i diket eller så.
Oj,
eller körde på någon annan.
Dominoeffekt.
Precis. Och en brittisk studie visade att en av tre olyckor orsakade köer på andra sidan, du vet, en motorväg är delad på mitten, på andra sidan, som inte hade någon, olyckan hade ingen direkt påverkan där, men en av tre olyckor orsakade ändå liksom trafikstockning och liksom sänkt tempo och sådana saker på andra sidan.
Där måste du vara ärlig, både du och jag, Björn, att visst gör man så.
Ja, ja, men det gör man väl.
Ja, man är ute och kör, så är det andra körfältet, det är staket och allt sånt emellan. Det är ingen fara för vårt liv. Men man ser att här har det hänt något, det blinkar med lampor, det kanske är liksom polis, ambulans, något på plats. Och då kryper man fram och liksom... Så vet man att får jag se någonting, så kommer det här äta sig fast på näthinnan och kännas förmodligen jättejobbigt. Det kan liksom vara lemlästade människor och tragedier jag får se. Men jag måste ändå vända på huvudet och åka jättelångsamt och kika. Jag gör så.
Ja, jo, men det gör nog jag också faktiskt.
Och du vill hävda att det här är en djupt mänsklig sak?
Det är en djupt mänsklig sak. I England är det här ett så stort problem, eller man betraktar det som ett så stort problem, så att där håller man på och labbar, eller har labbat, med massa olika typer av såna skärmar som man kan täcka olycksplatser med för att de ska bli ointressanta för förbipasserande.
Så att det inte ska bli fler olyckor så eller köer.
Ja, precis. Så att man hanterar det på det sättet. Så att det är helt klart en grej. Okej, så att du säger att du är sån att du, om du baserar en bilolycka med en bil, så kommer du att stanna upp och titta lite. Hur är du annars med såna här grejer?
Man kan väl säga att jag är nyfiken. Alltså att jag generellt säger, hör jag en ambulans ner på gatan, så vill jag kolla ner vad det är som har hänt. Och ser jag att det är precis bakom ett träd, så att jag inte vet riktigt, så kanske jag ändå vill pipa ner och kolla, även fast jag vet att det inte kan göra någon skillnad. Eller så. Man är liksom, det är som att det liksom är spännande, fastän det är hemskt.
Mm. Om jag ställer den här frågan till dig då. Det finns, lärde jag mig i researchen till det här avsnittet, en sajt som heter serialkillersinc.net, där man kan till exempel köpa akvareller som seriemördare har målat.
Den skulle jag inte köpa, så långt sträcker jag mig inte.
Nej, det uppstår inget shoppingsug där.
Nej.
Så där finns det liksom massa såna grejer, kuriositeter, säger man så, som konst, brev, alla som man kan handla. Jag såg det var någon massmördare där som hade målat något porträtt som man kunde köpa för $175 till exempel då.
Gud, vad säger det här om oss människor? Det kommer jag få veta i det här avsnittet. Jag behöver inte gå händelserna i förväg.
Exakt, det är precis det vi ska prata om idag. Det fanns en bok som kom ut för några år sedan, skriven av en amerikan, han heter Eric Wilson. Den heter Everyone Loves a Good Train Wreck. Why We Can't Look Away. Varför vi liksom måste. Och han har då en hypotes om att det här, det är verkligen helt allmänmänskligt. Det gäller alla. Så att även om man är en sån som kan köra förbi en bilolycka utan att glo på den, eller så sakta ner bilen eller så, så då har man annat mörker som man intresserar sig för. Morbid nyfikenhet, morbid curiosity, är facktermen. Den är inte så där superetablerad. Alltså, det här är ett sånt fenomen som typ alla känner igen. Eller hur? Alltså, om jag beskriver det här för dig, så du får en snabb liksom vardaglig förståelse av vad det innebär. Men det finns inte så där otroligt mycket forskning på det. Det finns en del, och det kommer vi att, jag kommer i princip ta upp det mesta som är gjort på det här området. Det finns en särskilt entusiastisk forskare, han är på University of Chicago, och han har tagit fram en skattningsskala för att mäta var man placerar sig på den här egenskapen.
Hur morbid nyfiken är man?
Ja, om man är en så här high eller low morbid curiosity-person. Och då får man svara på frågor som, du ska få göra det här nu.
Ja, det var roligt.
På en skala från 1 till 6, där 1 är håller inte alls med, till 6 är håller med jättemycket. om jag bodde i det medeltida Europa så skulle jag vara intresserad av att gå till publika avrättningar.
Jag är faktiskt ett på den.
Om en huvudtransplantation var möjlig så skulle jag vilja titta på den operationen.
Det blir faktiskt ett igen.
Jag är nyfiken på brott och tycker om att läsa detaljerade nyhetsrapporter om mord och andra våldsamma brott.
Fyra.
Det här är Efterlyst med Hasse Aro.
Så att, jag skulle gissa att du kanske blir någon slags medelperson då, baserat på
ja,
det.
Så lite äckelmagad. Alltså så här, inte så kul att se när man skär upp eller skär av. Tycker att det är moraliskt jätteproblematiskt att man, lätt för en 2020 års människa att säga det om medeltiden, men man ska inte stena folk.
Mm.
Men samtidigt brott och blodiga liksom hemska dåd, det är ändå lite skitlande.
Ja, precis. Kul grej, medeltidsforskare.
Mm.
De brukar alltid bli så, du vet, man använder medeltid som ett skällsord i så här offentlig debatt. Om någonting är dåligt så säger man att det är som på medeltiden.
Mm.
Och medeltidsforskare är så kul, de blir så himla arga och ledsna över det.
Mm.
De tycker alltså att medeltiden är så missförstådd och att det minsann finns andra epoker som var typ värre och sådär.
Ja. Ska jag berätta för vilka medeltiden var bra? Kvinnorna.
Ja, var det
så,
det?
Ja, ja. Det där är ju också ett väldigt tydligt tecken på alltså hur man ser på, så här, vems ögon har man på sig när man tittar på en speciell epok.
Mm.
Att så här, det kanske var eländigt när det kom till en massa olika saker, men för kvinnor var det faktiskt inte så fyskam.
Nej.
Ljusa, glada medeltiden kan kvinnoforskarna säga.
Ja, du ser.
Mm.
Jag läste, apropå den här med offentliga avrättningar då. Mm. Jag läste precis den här, man tänker ju att det är något, alltså det känns ju oerhört barbariskt.
Mm.
Och väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men jag läste den här boken 1793, Niklas Natt och Dag heter författaren.
Ah, ah, ah.
Det är en kriminalroman helt enkelt. Mm. Så att det är ju inte liksom en historisk bok och det är möjligt att allt inte är liksom 100% korrekt återgivet, men det var bara så himla starkt att läsa i den boken i Stockholm, Sverige, när avrättningar var en sån folkfest.
Mm.
Folk blev på dojan och vallfärdade till typ Gullmarsplan eller där någonstans och så var det en så här fruktansvärda liksom avrättningar med någon packad bödel som liksom missade med yxan första gången och ja, folkfest.
Vet du när dödsstraffet avskaffades i Sverige?
Säg.
1921.
Ja, det var så sent ändå. Ja. Så att det liksom ligger inte så himla långt bort, varken i tid eller geografi. Den här grejen som man tänker på som så otroligt barbarisk. Den ligger där och liksom bubblar, den här morbida nyfikenheten, strax under den civiliserade fernissan. Och vet du en grej som får mig att känna att civilisationens fernissa är väldigt tunn?
Berätta.
Det finns ett sånt fenomen och det är när folk i min omgivning, eller relativa omgivning, som jag tycker är underbara, varma, goa, härliga humanister, tittar på och njuter av MMA, sån här mixed martial arts.
Mm.
Jag har några sådana kompisar som tycker att det är kanon att se på när folk sparkar varandra till hjärnskador och sådär.
Mm.
Jag kan liksom inte få ihop det. Jag tycker det uppstår en stark sån kognitiv dissonans hos mig då. Jag får inte ihop min bild av de här personerna med deras typ blodtörst. Jag känner så här, men ska vi inte anordna ett gladiatorspel då?
Ja, just det. Exakt. Om vi ändå ska på den vägen vandra.
Om vi ska på den vägen vandra så kan vi väl titta på när folk bara har ihjäl varandra på stadion och käka popcorn.
Ha det så bra om ni tycker det är så jävla kul.
Ja, men lite så.
Wow, he's hurt bad.
That is, he is on rubber legs. That is all.
Som jag sa, det här fenomenet är relativt obeforskat då.
Mm.
Sen så var det för några år sedan en holländsk forskargrupp, Amsterdam, universitetet där, eller University of Amsterdam, det finns väl flera säkert. De tänkte så här att nästan alltid när man tittar på såna här negativa stimuli, alltså äckliga bilder och sånt där. När man,
triggers,
när man använt det i forskningen,
så
har det nästan alltid varit för att liksom mäta rädsla eller mäta avsky eller mäta äckel.
Mm.
Men de var så här, tänk om vi ska titta på hur folk liksom aktivt söker upp det här.
Mm, just det.
Ja. Och så designade de något experiment där deltagarna fick 2 sekunder på sig att välja mellan små såna här frimärksbilder. Alltså man fick se någon liten bild där forskarna tänkt så här. Att den är så pass liten så att man får liksom inte hela bilden, men man får någon slags känsla.
Mm, mm.
Och sen så fick de välja mellan den och välja mellan 2 bilder helt enkelt.
Mm.
man presenterar det här experimentet som, man fick inte så mycket information som deltagare, utan det är så här att vi har nu ett experiment där vi tittar på hur man processar visuella intryck eller något i den stilen. Och du ska få välja mellan
mellan två små bilder.
Ja, precis. Så att det var första delen av experimentet, och att de fick 2 sekunder på sig att välja mellan de här små frimärksbilderna som hade hämtats ur en databas där det fanns massa olika känsloframkallande bilder som man hade liksom på förhand mätt om de väcker rädsla, avsky, äckel eller om de är mer neutrala eller så. Mm. Och de obehagliga bilderna var indelade i 3 kategorier. Man hade så kallade sociala scener med död, våld och misär, men med många människor i. Mm. Alltså till exempel krigsscener eller olycksplatser. Och sen hade man mer fysiska bilder som kunde föreställa till exempel ett blodigt ansikte bara.
Mm.
Och slutligen hade man en kategori som var naturliga hot, och det kunde vara till exempel en attackerande haj.
Mm.
Och sen så hade man också neutrala bilder då, som var en byggnad,
en kopp kaffe,
en osthyvel, alltså sånt som inte väckte så mycket alls då. Har du någon tanke på hur folk valde mellan de här?
Jag behöver förstå en grundläggande sak, och det är när man valde bild, fick man då se den stor, eller fick jag en belöning för att jag hade valt en bild?
Precis.
Så jag väljer, det är 2 frimärksbilder, och den jag väljer är den jag får se stor, det är den som väcker liksom, precis. Jag vill ha mer av den.
Ja, just det, den tanken.
Och då tror jag att man ville ha den med kanske det blodiga ansiktet eller så.
Nej, du har fel. Aha. Resultatet blev så här, att de här sociala scenerna valdes klart oftare än andra negativa bilder. Och det här är ännu mer intressant. De valdes också i högre utsträckning än neutrala bilder.
Mm-hmm.
Jag tror att i valet mellan neutrala bilder och sociala liksom katastrofscener så var det 62% av fallen, tror jag det var, som man valde olyckan eller krigsscenen. Eller
så du behöver bara måla upp det för mig. Vi har en frimärksbild med en kaffekopp, och sen en frimärksbild med en bilolycka där 17 personer har kört av vägen som frimärke. Vilken vill jag se större? På 2 sekunder, då väljer jag bussolycka.
Ja. Mm. Så att oftare än de här neutrala då. Och sen, de liksom replikerade det här i 3 omgångar. Det var någon variant där man också fick en beskrivning.
Mm.
Alltså man fick 2 olika beskrivningar.
Bussolycka, kaffekopp.
Ja, precis. Och liknande resultat där.
Mm.
Det finns en del andra studier som undersöker det här fenomenet. En till exempel av några som heter Turner and Sylvia, 2 forskare. De lät deltagarna titta på och liksom gradera konst utifrån 2 olika dimensioner. Dels hur intressant de tyckte att konsten var, och dels hur liksom trevlig / motbjudande den var, alltså en sån skala.
Mm.
Och det de kunde se då, det var att det verkade inte finnas något samband mellan de här 2 olika.
Mm.
Alltså man kunde tycka att en tavla var jätteäcklig och jätteintressant samtidigt.
Mm.
Det fanns ingen motsättning där. Det finns också någon studie som kikade på, där deltagarna fick titta på bilder från 9/11.
Mm.
11 september, terrordådet i New York. Där finns ju otroligt starka bilder från den händelsen. Och runt hälften av deltagarna där visade ett tydligt intresse. Hade den här morbida nyfikenheten på de läskiga och väldigt starka bilderna på dödsoffer och så. Så då kanske man får någon idé om hur, det kanske kan vara en indikation på ungefär hur många i befolkningen som går igång på sånt här. Ett intressant fynd i den var det här att det fanns en del av de här deltagarna som tyckte att det var intressant, som hade det forskarna kallade en kall fascination för de här scenerna. Det vill säga att de hade inte så himla starka liksom, känslomässiga reaktioner, utan mer bara liksom, hög uppmärksamhet och liksom, mycket intresse. Sådär.
Mm.
Och så fanns det andra som hade en liksom, mer ambivalent mix av liksom, obehag och intresse. Mm. Så att det verkade finnas 2 kategorier av morbitt nyfikna intresse.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till dig. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den.
Mm.
Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämtar mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid, alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på.
Mm.
Då var det bara klicket in på nätet. Köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Så.
Listen, asshole.
No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll gut you like a fish, understand?
Yeah. Is this some kind of joke?
More of a game, really.
I should get going now.
Oh. Without you both? You don't want to lose it, Georgie. Bill's gonna kill you. Take it, Georgie.
Oh, no! Oh, no!
Vad kan det här bero på då? Vad liksom beror morbid nyfikenhet? Var kommer det ifrån rent psykologiskt? Får du själv någon tanke?
Ja, jag har en gissning och det handlar om rädsla i grunden. Alltså ett sätt att så här, kontrollera det där mörka som vi går runt och är rädda för. Jag är rädd för mördaren eller för olyckan eller för det där. Så jag förhåller mig till det genom att liksom, rätt försöka kontrollera genom att skaffa sig information om det på något vis.
Svinbra, för att det finns en idé då om att det handlar om att förbereda sig. Mm. Och man tänker sig också då att det är så här, evolutionspsykologiskt så är vi liksom lite programmerade för att vilja ta reda på mer om sånt som är potentiellt hotfullt för oss.
Mm, på smarta vi, det är väl jättebra.
Ja, och det finns en lite kul och aktuell studie som, den är så ny faktiskt så att den inte ens är publicerad, men jag antar att de här forskarna som låg bakom den kände att den hade lite nyhetsvärde så de ville trycka ut resultaten. Det var den här killen som är på University of Chicago och han heter Colton Scrivener. Och i samarbete med någon dansk forskare i Århus, och de hade någon hypotes om att folk som konsumerar skräckfilm och sån här liksom, apokalypsfilm, jordens undergång filmer, katastroffilmer, skulle vara liksom, bättre rustade för corona, för en global pandemi.
Jävlar vad intressant.
Och allt som uppstår i samband med den, karantäner och så vidare.
Vadå, deras studie sa att det var så?
Det var hypotesen. Vad tror du att resultatet blev?
Vi säger ja för att det vore kul.
Ja, precis så. Det var det de kom fram till då. Det var 310 personer som deltog. Och de fick ange sina filmpreferenser och sin filmhistoria. Vad de hade tittat på för filmer och sådär. Och sen så fick de massa frågor om hur väl förberedda de kände sig för det här livet i pandemin och vilka nivåer av ångest, oro, depression, irritabilitet, sömnlöshet och sånt där de hade upplevt under pandemin, karantäner och så vidare. Och man kunde se då att skräckfans i allmänhet verkade mindre uppbrakta av den här krisen. Men de som var allra bäst förberedda var de som hade en förkärlek för sådana här prepper-filmer. Ja. Alltså efter jordens undergång-filmer. Och jag tyckte att den här studien var rolig att läsa av det här skälet. Den talade till mig.
Alltså, du är ju lite åt det
hållet. Jag är lite åt det hållet. Ja. Att, typ, det enda mörker som jag liksom kan götta mig i är av den typen. Alltså lite så här apokalyps. Stories. Jag tycker också jättemycket om så här överlevnadshistorier från vildmarken.
Men du är vildmarksmorbid.
Ja, jag är vildmarksmorbid. Och de får gärna vara liksom otroligt mörka, som den här Alive, om du har sett filmen eller läst boken.
Ja, vi äter upp varandra för vi har ingen mat.
Yes, och storyn där var att det var ett plan som störtade i Anderna någon gång på 70-talet. En sann historia alltså. Mm. Och det var ett lag med sportisar från Uruguay, tror jag. Och lite föräldrar och sådana saker. Och de störtar i Anderna och blir kvar där länge, länge. Och det är ju iskallt och finns ingen mat, finns ingenting. Och det slutar med att de börjar äta sina döda, helt enkelt. Och det är ingen mys.
Nej.
Men jag tycker att det är lite mys. Alltså den typen av. Och även sån...
Betyder det då enligt den här studien att du är lite bättre rustad, lite mer benägen att äta död människan till exempel jag är, och att det är bra för dig?
Ja, jag har konsumerat så otroligt mycket sån här liksom, överleva i Himalaya litteratur och också så här liksom romaner om efter typ kärnvapenkriget där. Så att jag skulle typ inte bli så överraskad. Det är det. Jag har på något vis tagit lite höjd för all jävelskap som kan hända.
Just, och då mentalt känner jag dubbla känslor, för att jag vill både vara nära dig när det här händer, för att det är du som kommer ha triangarköken och veta hur man bygger en fälla och sådär. Men det är också du som kommer äta mig om hungern verkligen står till.
Nej då, jag skulle inte.
Kan vi komma överens om det?
Ja, absolut. Vi
moralisk fråga, för att rädda dina barn. Skulle du äta mig?
Om jag skulle äta dig för att rädda mina barn? Men gud, vilken...
Men det är klart
otroligt.
Du skulle, annars blir jag förbannad på dig.
Ja, okej då. Nej, men visst, det är bara att det känns jobbigt att säga till dig när du sitter här mitt emot. Och det jag tänker på då är också att lite grann hur oro funkar. För att det är ju också lite relaterat till det där, att liksom oro kan kännas bra som ett sätt att liksom förbereda sig för det värsta och så. Folk som har sån här GAD, generaliserat ångestsyndrom, är ju ofta i såna här värsta scenarion hela tiden. Att man liksom har tagit höjd för det värsta. Fast det finns en skillnad där, och det är att jag tycker att det är lite liksom njutningsfullt att
föreställa dig att
sitta
nu,
i stugvärmen och konsumera det här. Så att det är min morbida nyfikenhet.
Vet du hur jag gjorde när jag kollade på skräckfilmer när jag var liten? vet när det är så här, man går in i ett hus och någonstans är mördaren. Mm. Då satt jag så här. Och liksom ryckte till så där som man gör när mördaren väl kommer.
Mm.
Alltså jag kunde sitta så i 20 minuter innan det väl hände. Och sen när det väl hände, man bara, haha, jag var förberedd. Mm. Jag blev inte rädd. Jag liksom hade värmt upp kroppen, jag var van. Det är lite det du håller på med, fast med undergången.
Ja.
Now, if the search has been called off, then we're on our own to save our lives, and we've got to eat.
It means we should eat the dead.
That's right. We should eat the dead.
Linda's right.
What? I can't believe what I'm hearing. You too, Roberto? You're talking about eating people.
Det finns en annan studie som var lite kul, och det här kommer du gilla, Lina, för den har också en liten genusabrovink. Eller en ganska stor sådan. Men den handlar om genus, och den handlar om det här med förberedelse. Mm. Konsumtion av true crime då specifikt som en förberedelse. Och den här studien heter Captured by True Crime: Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder and Serial Killers? De ställer sig den här frågan. Om det i första hand är män som råkar ut för våld, vilket det är. Alltså män är ju oftare liksom
förövare och drabbade.
Både förövare och drabbade. Alltså våld är en liksom större grej i mäns liv. Och det dessutom är så att true crime ofta handlar om kvinnor som råkar ut för fruktansvärda saker. Eller hur? Alltså det är ju väldigt mycket, alltså inte bara true crime utan även
liksom, fiction crime.
Fiction crime, ja. Mm. Det är väldigt mycket våldtäkter. Och
filmerna börjar med att här ligger ett kvinnolik.
Ja, exakt. Mm. Så hur kan det då komma sig att kvinnor verkar konsumera det här i högre utsträckning än män? Det är det de frågar sig. Och det är en serie om 5 studier, där de allra först börjar med att kika på mäns och kvinnors våldsintresse på det här viset. Att de tittar på krigsromaner och sen tittar de på true crime-romaner på Amazon.
Mm-mm.
Och sen så kollar de på recensionerna som har skrivits, om de är från män eller kvinnor.
Mm.
Och då visade det sig att kvinnorna skrev mycket fler. Alltså det var en klart dominerande läsekrets, vad det verkar då, på true crime. Medan på krig så är det män.
Mm-mm.
Så att liksom intresset för...
Du, ni är så gulliga killar.
Ja. Ja, visst. Men det är bara att gå till sig själv.
Ja.
Jag har sett varenda, alltså andra världskriget dokumentär du kan tänka ut. Så att det finns då ett intresse för liksom våld, men det verkar väldigt särskilt på något vis. Och då tänker de sig så här, eller deras hypotes var att okej, kvinnor är intresserade av true crime just av det här skälet, de vill förbereda sig. Eller det finns någon sån underlig, alltså de vill, det här är deras verklighet, eller åtminstone deras upplevda verklighet, alltså att det finns en liksom rädsla för att jag kan råka ut för en våldtäktsman eller en seriemördare eller så.
Så har världen berättats för den av populärkultur,
precis. Och då är det liksom helt rationellt att vilja förbereda sig för det genom att bara läsa på. Och då testar de den hypotesen på ett väldigt kul sätt, tyckte jag. De gjorde så här. De lät folk välja mellan 2 böcker, Danger in Denver, The True Story of an Escape from a Killer, och en annan som hette Thunder Trail, The True Story of a Confrontation with a Killer, bla bla bla.
Mm.
Och sen så hade de sådana baksidestexter som de liksom manipulerade på lite olika sätt. Och det de märkte då var att om de la till information som antydde att man skulle få lära sig knep i boken.
The cunning way she escaped through.
Exakt. Som liksom antydde att hon så här, genom information hon kommit över på internet kunde hon lista ut ett sätt att ta sig ur handfängslet. Typ så här.
Nej, alltså jag vill läsa boken.
Att, om man la till sådana grejer så blev det ett Då valde man den i högre utsträckning.
Såklart.
Den bok som hade den typen av
användbar, duktig bok.
Om boken framstod som användbar så blev den mer intressant då. Så att
Gud, deppigt.
De tyckte att det stödde deras hypotes
om att det liksom, det är inte underhållning utan det här är liksom utbildning.
När dörren glider upp ser poliserna direkt vart Maria ligger på vardagsrumsgolvet tillsammans med en stor mängd blod. Adam springer fram och kramar om henne innan någon hinner reagera. En av poliserna hör ett ljud och märker hur en kniv faller till golvet.
Lisa Holm har precis påbörjat sommarjobbet på Klostercaféet vid Blombergs säteri utanför Källby. Hon trivs och ser ljust på framtiden.
Det uppstår en flört mellan Fred och Marina, men som han styr av eftersom han vill att hon kapar banden med Fredrik först. Och Marina kommer att göra det, Men hon och Fred kommer bara att hinna träffas en gång till. För Marina kommer i samband med uppbrottet med Fredrik att försvinna spårlöst.
Och sen så har vi en annan grej med liksom true crime och morbid nyfikenhet i största allmänhet, som är det här med uppmärksamhet. Det väcker vår uppmärksamhet. Mm. Och vi vet ju då från mängder av minnesstudier, vi har pratat om det tidigare, att det som vi minns bäst är sånt som väcker starka känslor, och då kanske särskilt känslor av liksom hot, fara. För det har haft ett jättestort överlevnadsvärde för oss att komma ihåg att om man går förbi där liksom grotta X, där borta vid trädet, där bor en
sabeltandad tiger.
Ja, typ så. Då tar man en omväg. Mm. Så att det har ett överlevnadsvärde att vara uppmärksam på sånt som är hotfullt. Inga konstigheter, vi har pratat om det mycket. Och det är väl det som händer, tänker jag, när man åker förbi den där bilolyckan. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara en morbid nyfikenhet, inte den här kalla morbida nyfikenheten i alla fall, utan det bara fångar den i stunden och sen kan man släppa det ganska fort.
Ja, men att just så här, i grund och botten, så här, vad kan ha hänt? För det vill inte jag ska hända mig.
Nej.
Och i den här olyckan så finns sån information.
Ja.
Bromsade någon in för sent, svängde de fel, åkte de för snabbt? Alltså så här, att det är...
Visst. Och sen så har vi det här med liksom sociala jämförelser, att man... Ett exempel, det här liksom bizarra norska fenomenet påskekrim. Vet du vad det är?
Gud, Norge! Det här är det gulligaste som finns. Mm. Killar och Norge. Mm. Killar som lär sig allt om olika krig. Och Norge som döper en hel genre till påskekrim. Vad är det ens?
Jo, det är när man så här, under typ påsklovet, då ska man sitta i någon så här mysig hytte och läsa om så här styckmord. Och äta
det här är
chokladägg. Något,
det gör norsken, norrmannen, visst, norrkvinnan.
Ja. Det är så här en påsktradition. Man sitter i mysig hytte.
Och det här gjorde man för 40 år sedan också, eller?
Jag vet inte.
Nej.
Men bara som en illustration av det här fenomenet. Att det blir en god kontrast. Du är i en mysig hytte. Du äter godis. Du har det gött. Men du läser om styckmord. Och samma sak om man konsumerar liksom true crime och så. Alltså man är i en trygg miljö och får en upplevelse av kontrast som är skön.
Just det.
Här sitter jag är säker. Och alltså det här obehaget
jag förstår att det är liksom ungefär samma anledning som folk ibland dejtar någon som är riktigt skruttig person som lever rövare, för att det får dem att känna sig så himla hela och rena och duktiga.
Ja, det blir någon sån, ja.
Man är så här, vad är jag jämfört med mördad tjej? Inte mördad tjej.
Exakt.
Sitter ju och äter påskgodis.
Precis, och jag tänker mig att det är lite samma den här, vi pratade om det här med avrättningar i Stockholm och på andra ställen som ett folknöje. Och jag tänker mig på den tiden, inte medeltiden då, men för att jag vill inte...
Vi vill inte färga med. Medeltiden får vara neutral för oss.
Ja, precis. Men någon gång, förr i tiden, så folk hade det jävligt. Du vet, det var bara liksom kolera och syfilis och näsan trillade av och ens barn dog till höger och vänster och så. Man hade det inte så kul.
Nej, just det.
Och att då gå och se någon bli avrättad och så här, den packade böden slinter med yxan. Så här, alltså då är det någon som har det värre.
Just, mitt huvud sitter åtminstone fast på min kropp.
Ja.
Grattis jag.
Precis så.
Trälen.
Så att den grejen. Och när vi är inne på det här med sociala jämförelser, det är en sån här liksom uråldrig grej. Det var inte så att norrmännen uppfann det här med sin påskekrim, utan Lucretius, tror jag han heter, Lucretius, ja, romersk filosof, till exempel, skaldade om hur han satt uppe vid strandkanten och, eller i någon slags trädgård vid kusten eller whatever, och tittade ut på någon sån här storm på havet och någon liksom båt som kämpade för sin överlevnad där ute, och beskrev den lite goa känslan av att vara någon helt annanstans. Och det är ju nära relaterat till ett välkänt fenomen som till och med har ett eget ord på svenska och tyska. Det finns liksom inte på engelska. Där brukar man använda det tyska uttrycket. Skadeglädje, som ju är också ett sånt här fenomen som man egentligen inte behöver några studier för att bekräfta, utan det är bara att gå till sig själv och andra i sin omgivning, sådär, så har man ju varit med om det.
Får jag skriva om det på ett lite finare sätt? Kan det vara det här som självhjälpsböckerna säger åt en att göra, nämligen skriva tre saker man är tacksam över i sin lilla bok innan man går och lägger sig? Det du känner är tacksamhet. Det är inte jag. Fan vad tacksam jag är för det. Jag sitter här i stugan, har det bra. Jag är tacksam.
Ja,
att det kanske är att det är en sån liksom.
Ja.
Vår bil rullar på. Vi har inte krockat. Att det liksom finns någonting i det som inte bara är liksom
Så inte bara är mörkt,
inte bara
och,
nej, utan som så här...
Ja, men det finns en idé om att det här också handlar om en längtan efter att få känna empati. Vad tänker du när jag säger så?
Att det stämmer.
Mm. Jag ska ge ett exempel på någonting som är lite, liksom, en studie som jag tyckte var lite rolig och som relaterar till det här då. Forskare vid Ohio State University i USA som lät 361 personer titta på filmen Atonement. Är det någonting du har sett?
Nej.
Nej, inte jag heller. Så att tyvärr kände jag ingenting när jag såg vilken film det var. Mm. Men det verkar vara en riktig sån tårframkallande historia. Och folk grät inte bara då och blev liksom ledsna av att titta på den här filmen, utan man avbröt flera gånger under visningen och så fick folk svara på frågor, de här 361 personerna då. Det verkar som att det satte igång massa tankar på, alltså det väckte en slags empati på ett sätt som upplevdes som ganska skönt då, att man på något sätt gick upp i de här, även om det kunde vara sorgligt och så fick man gå upp i, man kände en samhörighet med andra i den här historien. Det satte också igång tankar om ens eget liv och det här som du var inne på, det här med tacksamhet.
Mm.
Precis den grejen, att man så här, kände tacksamhet för sin egen relation utan att det var en varm och ren känsla som inte var kopplat till någon skadeglädje över den här andras belägenhet, utan där kunde man fortfarande känna empati, men man kände en tacksamhet över sin egen situation och också någon slags sån här mänsklig gemenskap. Så det är en tanke, att vi har en sån liksom längtan efter empati, efter att känna den typen av samhörighet, att förstå och känna med andra.
Mm.
Och att det inte är något så här flum, utan det är också en sån här evolutionärt driven grej, eftersom det har varit så viktigt för oss med social förståelse och, och att höra ihop och hänga ihop och sådär. Så att det är också en sån här överlevnadsdrift är tanken då. Hänger du med?
Ja, jag hänger absolut med. Jag blev bara lite drabbad. Jag tycker det var fint. Så då behöver man kanske inte se på sin egen morbida nyfikenhet som att man är en hjärtlös, snaskig, socialporrintresserad. Utan det faktiskt också kan vara ett sätt att få känna något för en medmänniska och få vara lite tacksam över sin egen situation. Det var allt för Dumma människor idag med mig, Lina Thomsgård, med psykolog och författare Björn Hedensjö, och detta har producerats av Klara Wallin. Dagens avsnitt spelade vi in på Beppo. I nästa veckas avsnitt ska vi prata om gräl. Om konflikter, varför vi människor bråkar, vad det är som gör att vissa gräl fullkomligt spårar och andra leder till fina och konstruktiva lösningar. Hur ska man tänka, hur ska man agera och vad ska man framförallt inte göra?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.